en podcast från Aftonbladet.
In the supermarket you have eggs class 1, class 2, class 3. And some are more expensive than others and some give you better omelets.
That's the wrong information. Wrong information.
I didn't say that.
That's the wrong information.
Do you think I'm an idiot?
Wrong information.
Now look at me when I talk to you.
Your job is to tell the truth.
Varmt välkomna till Sillypodden denna isande kalla torsdag i januari. Makoto Asare heter jag som har tagit mig in här till Sportbladet redaktionen genom snöstormar och pendelkaos och annat. Det har Emilio Valdesberg också gjort.
Ja, väldigt härligt att sitta här i en varm studio när man kommer utifrån. Där det känns som att det är isande nålar som träffar en i ansiktet så fort det blåser lite motvind.
Varmt välkommen tillbaka till Sillypodden i alla fall, får man ju säga. Och Frida Fagerlund borta i London, du brukar ju ha det soligt när vi ringer upp. Är det där den här gången också?
Ja, det är faktiskt det. Det är en del växlande molnighet, eller har varit de senaste dagarna. Men jag kan absolut inte klaga på temperaturen eller så. Det är ovanligt varmt för att vara januari faktiskt.
Du nämnde tidigare att du hade spelat paddel utomhus också innan vi drog igång.
Jag glömt bort att det är så kontroversiellt. För att jag brukar göra narr av dem lite, och med dem menar jag engelsmän, för att de spelar alltid paddel utomhus. Det finns typ inga inomhushallar, väldigt, väldigt få i alla fall, i hela England. Så att det är utomhus som gäller året runt. Så att ibland så, ja, det har varit lite stormigt här de senaste veckorna, alltså bokstavligen talat. Så att då har det väl varit lite svårare att spela, men i övrigt så funkar det faktiskt.
Ja, otroligt. Det är framförallt en ynnest känt om att kunna spela paddel utomhus just nu. Det är inte att rekommendera kanske här i Stockholm denna torsdag i alla fall. Vi ska inte prata om paddel och väder allt för mycket. Vi ska prata om Sillyrykten givetvis nu när januarifönstret är öppnat. Och vi har ju faktiskt en av de stora frågetecknen inför det här fönstret som är på väg att räddas ut. Redan nu här i början, och då pratar jag ju om Jadon Sancho. Det är samstämmiga uppgifter som jag gällande att Borussia Dortmund och Manchester United i princip nu är överens. Dortmund väntar sig att Sancho ska ansluta deras träningsläger i Marbella, på tal om ett ställe man kan spela paddel utomhus, nu redan imorgon. Frida, ja, han fick sin flytt och sin flykt från exilen.
Det fick han. Det är ju faktiskt en total usväng från Dortmunds sida, för det var inte så länge sedan som det fanns källor i den klubben som hävdade att nej, det där kommer aldrig hända, Sancho kommer aldrig återvända. Men jag antar att det är en minimal risk för dem också. Det verkar ju som att detta bara kommer kosta dem drygt 3 miljoner euro. Och sen såklart då kommer ju Man United sitta och hoppas på att Sancho kommer öka sitt värde under våren. Men Dortmund vill ju ha honom av sportsliga anledningar. Så på det sättet så kan man ändå förstå att de plockar in honom, eller att de ser det som en möjlighet att få ut någonting bra rent sportsligt från det. Men sen vet de ju om också att Sancho kommer med sina svårigheter. Det här med att senast han var i klubben så fick de se till att han höll sina tider och sådär. Men Terzic är ju van vid det, så att vi får väl se, han kan väl förmodligen hantera det en vända till.
Alltså bara faktumet att Jadon Sancho nu kommer få äta tillsammans med ett annat A-lag, att få träna tillsammans med ett annat A-lag. Bara de aspekterna borde göra att han kanske kan hitta rätt i den här karriären. Som du nämnde, Frida, det var ju inte som att han var helt problemfri när han var i Dortmund första vändan.
Nej.
Det är lätt att glömma den detaljen i det hela också.
Men de försökte ju, till och med Terzic försökte ju sätta ihop honom med Erling Haaland just för att han skulle försöka lära sig att bli mer professionell. Och om det är någonting Haaland är, så är det just att vara professionell. Sen vet jag inte hur mycket det fungerade eller hur väl det fungerade. Men nej, de hade en del svårigheter med honom helt klart.
Mm. Vad säger du, Emilio? Tror du det blir bra för Sancho där?
Ja, nej, men det tror jag. Vi har väl pratat om den här flytten i princip hela förra hösten, att det snackades väl om antingen en return till Dortmund eller kanske Juventus, och nej, det känns väl som att han kommer få chansen att återuppliva den här karriären som har varit stendöd sedan det här bråket med Erik Ten Hag.
Ja, han har ju inte spelat en match sedan september, varit i total exil. Han har inte bett om ursäkt, så mycket kan vi konstatera i alla fall, till Ten Hag. Tänkte på en sak du nämnde där, Frida, förut om professionaliteten hos Erling Braut Haaland och att man har försökt att liksom få någon att hitta rätt på det sättet. En annan engelsman som var i Dortmund och lärde sig olika saker var Jude Bellingham. Värt att notera att allt har ju faktiskt inte varit helt frid och fröjd sedan han kom till Real Madrid, man kan ju tro det. För han har inte varit nöjd med det han har fått på tallriken. För han ska ju ha valt att sparka sin personliga kock som Real Madrid då tillsatte till honom, Alberto Mastro Matteo, som är känd för att ha hjälpt Karim Benzema med hans kosthållning, liksom ansvarig för alla möjliga olika ligastjärnor. Bellingham, nej, där gick det dock inte hem.
Ville han med baked beans och sådana grejer? Riktig Midlands mat eller?
Ja, men alltså, det var ju tydligen efter en lång och liksom genomgående diskussion med hans mor som är på plats i Madrid också, som de har kommit till beslutet att nej, vi vill inte ha med den här Mallorca-kocken att göra med mer.
Jag är inte förvånad ändå, för att det är faktiskt hans mamma som styr honom med, ja, järnklor, höll jag på att säga. Hon har koll på grejerna alltså. Det har man förstått när man har pratat med kollegor också där också som har gjort intervjuer med Bellingham. Mm. Att hon sitter och knäpper med fingrarna så fort han börjar säga någonting som hon inte anser är passande. Så att där, hon har stenkoll, den kvinnan.
Ja, det kanske var hon som ville ha mer baked beans och annat och inte så mycket tapas. Jag vet inte, alltså, det är ju faktiskt som sagt, det är ju inte vilken kock som helst. Det är ju någon som faktiskt har ansvar för jättemånga olika spelare som Real Madrid använder till alla möjliga spelare som kommer dit. Och som, jag vet faktiskt inte om det är samma som jobbade med Vinicius Junior, för han kastade ju om det helt och hållet också efter när han fick sitt stora lyft. Men framförallt då Benzema som hade haft ganska dåliga kostvanor när han kom från Lyon, men sen då helt... Är det fascinerande drag i alla fall ändå. Det är ju intressant onekligen. Något sidospår jag smög in på där. Vi ska tillbaka till Real Madrid och en viss stjärna som kan vara på väg dit och så vidare. Ja, ni vet vem jag pratar om. Men först så ska vi stanna lite vid Dortmund, för Sancho in som sagt. De vill ha ytterligare spelare. De tittar på en vänsterback och då kan det ju mycket väl bli Sergio Reguilón på lån. För det där lånet han hade hos Manchester United, det har brutits. Det är officiellt bekräftat, tillbaka i Tottenham. Men han har ju inte spelat för Tottenham den här säsongen, vilket innebär att han skulle kunna registrera för ytterligare en klubb och ytterligare ett lån. Den känns väl väldigt rimlig för alla parter, eller?
Ja, men jag har fått känslan av att Dortmund snarare visar intresse för Ian Madsen, vilket många andra klubbar också verkar göra. Men det är det jag främst har hört, att Chelsea har... fört diskussioner med Dortmund att de är öppna för att sälja honom. Han har ju inte riktigt fått chansen under Pochettino direkt, och jag tror att han har 18 månader kvar på sitt kontrakt. Men ja, absolut, Reguilón är ju också ett alternativ, men jag tror nog snarare på Madsen möjligtvis då, men vi får se hur utvecklingen går.
Alltså väl när han startade matchen så fick han spela högerytter. Eller vad det var för någonting. Var ju otroligt oklart där.
Verkligen. Det är inte mycket förtroende han har fått under Pochettino. Men jag menar, Man City har ju ryktats vara intresserade av honom och sådär. Så att det verkar ju som att det finns rätt så mycket intresse för honom överlag. Och att Dortmund då är en av de klubbarna.
Mm. Framförallt en egen fostrad och kan generera transferintäkt. Det är ju det som är grejen för Chelseas del också. Men som sagt, Reguilón måste oavsett hitta en ny klubb. Man kanske är en backup-alternativ för Dortmund. Vem vet. Har ju gått bra annars för spanska ytterbackar som har gått i Bundesliga, kan man väl lugnt konstatera. Tänker på Dani Carvajal och andra bland annat. Kylian Mbappé ska vi till. Det var givetvis han jag åsyftade tidigare. För han har tagit bladet från munnen. Han har uttalat sig. PSG vann franska supercupfinalen mot Toulouse med 2-0, och då träffade Mbappé medier efter. Och ja, han låter väl ungefär som han har låtit hela tiden, Emilio, eller hur? Jag har inte bestämt mig, säger han.
Nej, inga även om man liksom svarar på frågor så är det inga klara svar, men man lyfter väl på ögonbrynet den här gången när han påstod att både han och PSG är skyddade, även om man undrar ju såklart vad det innebär. För nu är det väl fritt fram att snacka med klubbarna, kanske Real Madrid då.
Jag har en överenskommelse med Nasser Al-Khelaifi, vi är alla skyddade, sa han ju mer eller mindre i den här intervju eller i den mixade zonen. Och då undrar man vilken överenskommelse han har med PSG, vad har han bestämt sig? Det var också lite liksom löjeväckad när han sa att jo, men 2022 så visste inte jag vad jag ville göra fram till maj och jag skulle ju aldrig dra ut på ett beslut mer än vad det krävdes. Det är han. Och en av de mest utdragna sillisopporna vi har haft på år och dagar. Sen har det ju dykt upp lite Liverpool på raderna också, mycket snack kring där. Hur går snacket där, Frida, i England kring Mbappé och Liverpool?
Ja, det verkar inte som att någon tror på det direkt, och det kan jag väl förstå också. Det känns väldigt osannolikt, jag vet inte varför, men jag kan inte riktigt se Mbappé springa runt där uppe, vill jag få säga. Och sen så har de, ja, är det klart, ska man ersätta Mohamed Salah så ska man kanske plocka in en dundervärmning, ja, som Mbappé, men just nu så kan jag inte säga någonting annat än Real Madrid. Men vem vet, han kanske får feeling och tycker att det skulle vara kul att testa på livet på Merseyside.
Det är om Real Madrid stänger dörren, om de står fast vid att mitten av januari är en deadline. Men det ska man inte heller slå fast att de kommer göra. Så att, men de vill ju inte hamna i samma grej som de gjorde för 2 år sedan. Det är det som är liksom hela grundtanken i det hela. Vi får väl se vad det blir av det där. Vi kommer ju följa det som sagt under den här vintern. Ett annat namn på Real Madrids lista, kanske inte lika högt upp på önskelistan, som dök upp här från The Athletic, är Victor Nilsson Lindelöf.
Ja, det var väldigt, sitter här nästan lite förvånad, men det var ju inte det man, det första man kom att tänka sig.
Fast om man tänker logiskt på det, alltså de behöver en mittback. Ancelotti har sagt utåt att nej, det kommer inte vara några mittbackar det här fönstret. Sen bakom kulisserna så har han pushat på Florentino Perez att jo, vi behöver en mittback. Och det har diskuterats, Raul Albiol var namn på tapeten av någon outgrundlig anledning. Rafael Varans namn på tapeten som det var tidigare, men också då Victor Nilsson Lindelöf. Nu vet jag inte om United skulle vilja släppa honom med tanke på att United har sina backproblem på skadelistan och så vidare. Han har ju aktiverat det här optionsåret. Vad säger du, Frida? Vi kan nog stänga den butiken också då.
Ja, jag är förvånad av att The Athletic rapporterar om detta, för att precis som du är inne på där, det var inte så länge sedan som de rapporterade att ja, nej, man kommer förlänga kontraktet och sådär, och då var man rätt så inställd på att nej, men då blir det väl ingen flytt helt enkelt, eller att det kommer dröja. Jag kan ju ändå se Lindelöf i La Liga. Jag tror att hans egenskaper och hans kvaliteter hade passat bra in i den ligan. Samma sak med Serie A. Jag tror att han hade blivit en väldigt stabil mittback där. De sakerna som han saknar i sitt spel, alltså det är ju mycket de fysiska bitarna. De behöver han inte använda lika mycket i de ligorna jämfört med Premier League. Så att det får mig att tänka att det förmodligen faktiskt hade kunnat bli rätt så bra. Men nej, jag förväntar mig väl inte heller att någonting kommer att hända nu i januari.
Viktigt att poängtera också, alltså The Athletics uppgifter här, det var ju han Mario Cortegana, Real Madrid-skribenten de värvade för något år sedan, som skriver mycket om Real Madrid just för The Athletic. Och dessutom så är det att han har diskuterats bakom kulisserna, troliga scenariot för Real Madrid är att de faktiskt inte kommer värva en mittback. Och de kommer köra på med där de har och bara hålla alla tummar och tår för att Antonio Rüdiger och Nacho inte går sönder. Nu fick ju Tchouameni spela mittback mot Mallorca här igår. När då hans kollega Rüdiger gjorde det avgörande målet. Men Lindelöf till Madrid, då ser jag ju snarare ett scenario där Lindelöf skulle dyka upp på typ Atletico Madrid eller Barcelonas radar, vilket han faktiskt gjort tidigare också.
Ja, han har ju, du kommer ihåg att det var rykten kring honom också då när han var så ung och lovande i Benfica, och var mycket snack om Real Madrid då, just vill jag minnas.
Det. Ja, det fanns sånt snack då, ja. Det känns som en evighet sen när han var ung.
Ja, det gör det verkligen. Det har hänt mycket sen dess.
När han var den här okända ytterbacken som dök upp i U21-laget där som vann guld. Och ingen visste om Victor Nilsson Lindelöf var.
Och att han kom in också på bekostnad av Emil Kraft är ju också
just
hysteriskt.
Just
ja. Va? Se där.
Och då var det Buffo som gick före som mittback då, väl? Var det inte till och med så också?
Buffo Milosevic, va?
Var det ju. Ja, U21-guldet 2015. Det kan man minnas tillbaka till ibland. Fundera.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
På tal om mittbackar, ett lag som jagar sådana är ju Bayern München också. Snack om att de är intresserade av en viss Jonathan Tah från Bayer Leverkusen. Dök även upp i tyska medier att Fikayo Tomori, Milans numera då skadade försvarsjätte, skulle kunna vara aktuell och att de är intresserade. Ska väl inte vara aktuellt just nu dock, men de kanske ger det ett nytt försök, för Milan är inte jätteintresserade av att sälja. De verkar vara väldigt inställda, Bayern, på att de vill ha en ny mittback, trots att de då har Kim Min-jae, Dayot Upamecano och Matthijs de Ligt i truppen. Och ja, det är mer och mer får jag känslan av att Matthijs de Ligt kan vara på väg bort, om det så skulle vara nu i januari eller till sommaren, för känslan är att Thomas Tuchel inte litar på honom helt.
Nej, det verkar ju som att det blir liksom nästa position där de kommer att satsa de stora pengarna på. Vi har väl tidigare pratat om deras ihärdiga intresse i Araujo, Barcelona-backen, som de verkar kunna liksom spränga banken för, mer eller mindre. Men ja, Jonathan Tah, en väldigt mycket liksom Bayern München-värvning att plocka från en konkurrent i Leverkusen. Tomori också, ja, skulle kunna se honom komma dit, absolut.
Ja, faktiskt. Matthijs de Ligt till Barca samtidigt, det känns lite svårlöst kanske i sånt fall. Det var ju mycket snack om det en gång i tiden annars.
Ja, därefter succén med Ajax.
Precis.
Känns väl som att det är lite det tåget kanske har gått.
Det lär det nog gjort, ja, över känslan. Vem vill ha som mittback i Bayern, Frida?
Ja, jag vet inte riktigt. Jag undrar vad Tomori måste göra för att Gareth Southgate ska börja lita på honom lite mer. Han kanske behöver en flytta i alla fall till Bayern för att det ska bli så. Så får han spela lite med Harry Kane också. Men ja.
Det roliga är att jag tror att han skulle ha mer chans att komma in i landslaget att typ flytta till Crystal Palace eller någonting innan han skulle gå till Bayern München.
Ja, ja, 100%. Det är så det funkar här, vet du.
Ja, det är väl medveten, väl medveten.
Harry Kane är ju ett undantag förstås. Han får göra lite vad han vill. Ja,
han hade väl också kanske visat upp sig något innan. Sen Jude Bellingham får väl ändå liksom...
Du tyckte att han gjorde avtryck i Premier League?
Ja, jag känner ändå att han bidrog för Spurs. Ja, Jude Bellingham är väl också ett undantag i den kategorin också, men det är väl lite svårt att missa vad han har sysslat med i Real Madrid.
Ja. Och i Dortmund. Bundesliga, det är där det händer. Liksom. Det är där
då
han
kanske
måste
det är också Tomori att gå till Bayern ändå. Då kanske det syns där. Det kanske bara är den geografiska grejen att Southgate inte orkar titta. Tyskland, okej, okay, men dit kan jag titta, men inte längre än så. Även om man känner till ljudbällingen sedan innan. Nej, skämt åsido, vi får se. Bayern har en del att göra på mittfältare och allt möjligt också. Och nu såg jag väl att Chaloba, som jag trodde var helt avskriven, fortfarande tydligen är på Bayerns lista, fast han har haft skadeproblem och inte direkt imponerat på sistone. Vi får väl se vad Bayern gör. Något kommer de i alla fall att göra. En spelare de faktiskt vill ha är ju Serhou Guirassy. Något förvånande måste jag säga. Ja, varför det är också en fråga. De vill väl bara liksom visa resten av Bundesliga att titta här. Nu har vi ju plockat han som konkurrerar med Kane i skytteligan också. Vad ska ni göra nu då? Lite så.
Men det är klart, ja, om Choupo-Moting, om han lämnar, det har ju funnits en hel del rykten kring honom. Då ja, kanske det är sunt.
De har
men
ju Mattis Tell.
Alltså. Ja, precis.
De skulle kunna bara aktivera sin låga klausul på Sirkse i sommar, som har gjort superbra från sig i Bologna, och ta tillbaka honom. Och så har det löst det mycket som helst. Jag vet inte varför de skulle värva en 27-årig Serhou Guirassy. Jag ser inte logiken i det. Guirassy själv ska väl vara smått skeptisk för att, alltså absolut, han är öppen för att spela för Bayern München, men
han vill spela.
Ja, han vill inte vara ett andra val bakom Harry Kane. Det finns ju inte. Däremot så snackas det om att han faktiskt ändå kommer att stanna kvar i Stuttgart över vintern. För att nummer ett, han ska ju spela AFCON nu också med Guinea. Oklart när han kommer tillbaka från det, beroende på hur bra det går för Guinea då. Och nummer två, han tycker faktiskt det är ganska trevligt att spela för Stuttgart för tillfället. Och det ser man ju på målkvoten om man ser det i tabellen. Så att på det sättet finns det ingen stress för honom egentligen att lämna, även om man kan anse att ja, det här är ju hans livschans i det här januarifönstret att faktiskt göra en flytt i en riktigt stor klubb.
Ja, verkligen. Sen är det väl ingenting som talar för att han totalt ska klappa igen under våren. Det är väl om det kommer någon typisk skada under AFCON liksom.
Ja, men alltså att han ska göra 17 mål till på andra halvan av säsongen.
Nej, det kommer han inte göra. Men säg att han slutar på 25 mål i Bundesliga. Det kommer ju vara en succésäsong oavsett. Och som du säger, det känns väl som att han snarare tar steget uppåt i sin karriär än att stanna i Bundesliga, gå till Bayern München och liksom stängas in i en liten skrubb liksom, bakom Harry Kane.
Alltså, ja, Bayern vill ju, de gillar ju att värva inom sin liga så att säga, och det är ju, man tackar inte nej till Bayern München, det är där också om de hör av sig, så vi får väl se. Någon som har gjort trippen utanför Bundesligas gränser och inte gjort en flytt i Bayern München som alla trodde han skulle göra en gång i tiden, det är ju Timo Werner. Han valde ju att flytta till Chelsea istället. Blev väl inte jättelyckat, kan man väl lugnt konstatera med facit i hand. Tillbaka i RB Leipzig där Luis Openda har tagit rubrikerna. Nu kanske det kan vara aktuellt att återvända till Premier League igen, för Manchester United har varit där. De har hört sig för. Och nej, Ralf Rangnick är inte tillbaka i klubben. Men Werner ska ändå vara ett alternativ. Vi nämnde ju lite det här tidigare i veckan, Frida, just med United och deras anfallsalternativ. Står vi fast vid det att Choupo-Moting känns ändå som en typ smartare lösning av vad Timo Werner skulle göra?
Ja, det är svårt att veta var Werner står på något sätt. Han fick inte riktigt till det här i Chelsea. Det starkaste minnet jag har från Werner, det är de gångerna när man var på Stamford Bridge, och särskilt då under pandemin, för att då kunde man ju höra mycket tydligare vad som sades på planen och hur Mason Mount konstant behövde peka Werner i rätt riktning hela tiden. Spring där, kom närmare hit eller längre ner, upp dit, höger och vänster. Och det fick man verkligen att känna att herregud, Werner, han har mycket att lära innan hans fulla kapacitet kan på något sätt blomma ut. Så att jag vet inte riktigt vart han står, men det är väldigt tydligt att Ratcliffe då, som har kommit in i Man United, att han verkar ha väldigt stort intresse för Werner. Jag tycker att deras namn har kopplats ihop ända sedan Ratcliffe då blev ny delägare. Så att det hade inte förvånat mig om han kommer in, och Leipzig verkar ju också öppna med att de, ja, eller öppna för att låta honom lämna så att säga på lån. Så att, ja, vi får väl se, men Man United har inga pengar att röra sig med i alla fall, så att,
nej.
Men det är klart, nu släpper de ju iväg Jadon Sancho i alla fall, så att det får man ju lite utrymme att plocka in någon spelare.
Ja, då är det, Dortmund skulle betala 3,5 miljoner euro totalt för hela det här
lånet.
Ja,
det var lånet. Inte mycket.
Det är inte mycket pengar. Vad är det, en tredjedel av vad Chelsea betalade för fyra matcher med Joao Felix förra våren? Något i den stilen. Men ja, vi får se. Som sagt, United har det ganska tajt just nu. Samtidigt tittar de emot Olise till sommaren, kom det uppgifter om här nu också. Yttern som gjort det bra i Crystal Palace när han kommer tillbaka från skada, verkligen gett en extra injektion för dem. Var ju väldigt nära att han lämnade redan i somras när Chelsea hittade den där klausulen. Må så vara att de hittade den på ett sätt som de kanske inte fick hitta den på, vilket Crystal Palace påpekade, då Chelsea drog sig ur affären illa kvickt. Var väl det som slutade med Cole Palmer i slutändan, va, Frida? Var det inte så?
Vad sa du? Förlåt, nu lyssnar jag typ inte. Vad sa du?
Alltså när Chelsea gick för Olise i somras, när de då drog sig ur den affären och Olise förlängde med Palace, det var väl det som fick dem att ge sig på Cole Palmer istället.
Exakt, förlåt. Yes, så var det. De möttes ju för inte så länge sedan på Stamford Bridge. Chelsea vann den matchen, men Olise var väldigt bra. Nu blev man ju lite rädd här för Crystal Palace del och för Olises del när han verkade bli skadad här i senaste omgången. Hodgson fick lite kritik för det, för att många menade på att man måste behandla Olise med verkligen med varsamhet för att se till att han inte blir skadad igen. Men det är inte konstigt att det är många klubbar som har honom på radarn, och jag räknar med att han kommer lämna inom kort, för att så pass bra är han. Man ser verkligen vilken kvalitet han besitter, hans tillslag. Det är så många fina egenskaper som han besitter.
Ja. Vi tar oss till Spanien, där vi pratade om ett lag som inte har så mycket pengar att röra sig med i form av Manchester United. Ett annat lag som inte har så mycket pengar att röra sig med är ju FC Barcelona. kan jag konstatera i alla fall att de har fått Vita och Rock registrerad. Det presenterade man här under gårdagen med stor glädje. Registered skickar man ut på sociala medier. Där är Barcelona idag. Men det var ju kul för dem såklart. Samtidigt så vill de ju ha en mittfältare, eller hur Emilio?
Ja, och inte vem som helst utan succélaget Gironas Alex Garcia. Och varför han skulle vilja lämna det laget just nu, det kan inte jag komma på mer än att man vill levla upp i liksom lönekuvertet. Nej, men de flyger ju fram och ja, men visst kan man ju se varför man vill ha honom. Som alltid när man pratar om Barcelona, hur ska den här affären gå till? Man, som du säger, man firar ju när man får en spelare registrerad, och det fick man väl nu tack vare att Gavi skadade sig, så man får lite utrymme och ta in en ny spelare. Det pratas väl om att man kan ju sträcka sig så långt som ett lån. Det är väl i den lådan man får leta nya spelare. Man vill ju göra en Edgar Davids som Laporta har gått ut med, som man gjorde väl i början på 2000-talet. Som ska komma in mitt i säsongen och styra upp där.
Ska ju nämnas där också med Aleix Garcia och Girona. Otrolig seger igår mot Atletico Madrid. För övrigt, hattrick av Alvaro Morata. Alla som ifrågasätter honom.
Hur mycket får du i betalt? Alltså betalt av hans agent?
Alvaro Moratas agent. Det här är, det, vad heter det, volontärjobb för min del. Jag kämpar på själv här. Ja, förr i tiden så kunde jag alltid koppla Mario Mandzukic till olika klubbar, men nu är ju inte Mario Mandzukic aktuell någon mer att gå någonstans eftersom han har slutat, så nu får jag jobba Alvaro Morata istället. Så kan det vara. Den är sund av också. Det vet du om, Frida.
Ja, det vet jag mycket väl om.
Ja. Girona i alla fall som vinner då den här matchen med 4-3 trots att Morata gör hattrick och befäster sin kamp med Real Madrid uppe i toppen. Det ligger något i det, varför han skulle vilja gå till Barcelona här och nu. Men samtidigt, det är en katalansk spelare som aldrig har spelat för Barcelona, såklart att det lockar för honom att gå till FC Barcelona om de hör av sig.
Ja, givetvis är det så. Givetvis.
Så sen får vi väl se vad det blir av det. Samtidigt, ett lag som har krisat på engelsk mark är ju Sheffield United. De har haft det jobbigt på alla möjliga sätt. De förstärkte inte truppen särskilt anmärkningsvärt, försvagade den snarare i somras. Nu verkar de dock vara på väg att få in riktigt intressant förstärkning, för Ben Brereton Diaz är på väg på lån från Villarreal. Det här gillar jag i alla fall, eller vad säger du, Frida?
Absolut. Sen vet jag ju inte exakt hur bra han är, men jag minns att Tony Mowbray var det väl som stämplade honom som en makalös anfallare under hans tid i Blackburn. Så att Brereton har definitivt... Han har definitivt sina supportrar, sina fans kvar här i England. Han är ju typ engelsk, men han representerar det chilenska landslaget. Så att han har väl lagt till Diaz nu dessutom på sin tröja, va? Ja.
Alltså, att, ja. han är ju född i Stoke-on-Trent. Du kan inte bli så mycket mer engelsk än så, känns det. Nej.
Fråga bara Robbie Williams.
Ja, sen var det väl, det var någon som hade hittat på typ Football Manager att han var... Alltså hade någon form av chilensk koppling och gick och spelade för chilenska landslag. Sen när det blev chilenska fotbollsfans börjat göra någon sorts kampanj för att få honom att byta landslag. Och så gjorde han det, spelade Copa America och var fantastisk.
Ja, verkligen.
Men han är väl halv, va? Alltså han är halv chilenare. Jag tror väl att hans pappa är...
Alltså det, jag tror till och med det är mer långväga variant.
Jaha, okej. Okay. Jag har alltid trott att han har varit halv. Ja.
Alltså, det är en ganska häftig story just på att det var ingen som liksom förstod... Han fick reda på att han var liksom tillgänglig för att spela för Chile senare. Rätta mig om jag har fel, de som lyssnar. Men just, han har inte varit en hit i Villarreal i alla fall. Och det förvånar mig något. Jag trodde att det skulle gå mycket, mycket bättre den flytten. För det där är en väldigt spännande spelare. Men i Villarreal så har det inte alls lossnat. Inte gjort mål för dem än. Så det är väl logiskt att återvända till de brittiska öarna på så vis för honom. Så är det. De behöver ju anfallare också. Sheffield United. Kan också, några som behöver mittbackar är Milan, och de har gjort klart med en för att Matteo Gabbia återvänder från Villarreal på lån också. Faktiskt, det har inte heller varit någon större hit, men Milan behöver mittbackar, Gabbia kommer tillbaka och det är väl en jättebra lösning för alla parter i det här läget, även om unge Giancarlo Simic gjort det väldigt bra när han fått chansen här på sistone för Rossoneri. Där kan vi kolla. Det är officiellt också, ska vi säga, med just Gabbia. Något som också är officiellt bekräftat är att Nikola Kalin inte återvänder till Hajduk Split. Och varför i hela friden tar jag upp det här, kanske ni undrar nu. Jo, det är för att, kan ni gissa hans månadslön han får i Hajduk Split när han återvänder?
Det känns som att den inte kommer vara jättehög.
€1. 11 kronor i månaden får han under de här halvåret för att då hjälpa Hajduk hela vägen till ligatiteln. Och han sa väl själv att det var ett av de lättaste kontrakten att skriva på i mitt liv. Och det är fint, tycker jag. Kalinic har väl fått ganska mycket ris genom åren, snarare än ros, för sina insatser han har gjort i Serie A och annat, och hoppat runt mellan olika klubbar och varit ganska anonym. Men i Hajduk så levererar han ju och har varit viktig, även om han fick lämna efter förra säsongen.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Innan vi går på lite frågor så kan vi konstatera att två guldhjältar i Hammarby har lämnat för utlandsäventyr. Är det väl du som breakar den, Frida? Matilda Winbergs flytt till dina trakter.
Ja, precis. Till Tottenham. Kom inte som en jätteöverraskning. Det har varit klart ganska så länge. Hon var ju på plats när var det Tottenhams möte med Arsenal, som ju Tottenham vann väldigt oväntat. Så att det har varit på gång väldigt länge, och nu blev det då klart, och det känns ju som att kopplingen där med Robert Vilahamn, tränaren, kan ju mycket väl ha spelat in, eller vi vet ju att det spelade in. Han ville ha svenska spelare, hon ser förstås en fördel i att arbeta med en svensk tränare, så att jag tror att det kan bli riktigt bra.
Och Madeleine Janogy också då, som har flyttat till Fiorentina istället, och liksom den gemensamma nämnaren här att det är ju inte klubbar som kanske spelar Champions League idag på damsidan, men som båda har satsningar och ambitioner att gå uppåt, där både Winberg kommer få en jätteviktig roll i Tottenham, Janogy kommer få en otroligt viktig roll i Fiorentina. Det är ju liksom egentligen sportligt kanske till och med ett steg ner från Hammarby idag, skulle jag våga säga.
Så att... ja, alltså, ja, de har gjort rätt så mycket satsningar nu på sistone i Fiorentina, och det är väl sen Comiso kom in där som ägare för, när var det, 4 år sedan. Han är amerikan-italienaren där, och det känns ju som att han har moderniserat väldigt mycket i Fiorentina, så att jag kan väl tänka mig att det hänger ihop på något sätt, att nästa steg är att skapa ett konkurrenskraftigt damlag, och de är på god väg än så länge. Ja, precis.
Till och med i tabellen just nu. Det blir intressant att se, men förståeligt att de väljer att flytta ändå efter de tog det där SM-guldet i damallsvenskan då förra säsongen.
Verkligen.
Vi har lite frågor också som jag tycker vi ska ta upp. Det här har inte jag läst någonstans, men rätta mig om jag är fel, Frida, men Anton frågar Curtis Jones till Arsenal.
Oj, nej, det har jag inte alls sett någonting om. Vilken kontroversiell övergång det hade varit.
Ja, det hade väl inte kunnat ske, eller? Eller vem vet?
Nej, det hade varit känsligt, helt klart. Men skulle det vara då att Curtis Jones känner att han inte får tillräckligt med speltid, men jag tänker att...
Och det ska han få då med Ødegaard och Havertz och Rice och de andra i Arsenal?
Ja, precis. Då kan man väl lika gärna stanna. Och jag tänker att så bred... sån bredd har de ju ändå inte på mittfältet. Jag tänker, om det räcker ju att det sker någon skada här och där, så är man ju helt plötsligt nere på och riskerar då att stå utan lag, eller på säga, det gör man ju inte. Men jag bara menar att Curtis Jones får ju ändå sina tillfällen, sina spelminuter, så att, nej, det ryktet har jag faktiskt inte sett. Kan inte riktigt vänja mig vid det heller. Tanken på det.
Nej, den känns som en krock. Sen såg jag ju ett mardrömsscenario framför mig nu i huvudet, om jag har lät tankarna spinna vidare. Att det är ju inne det här med att sälja egna produkter i England för att komma runt FFP-reglementer och sånt. Tänk när vi börjar få se den typen av, alltså så här, brittisk plus Valensa-affärer. Alltså inte på det här sättet om att du bara förskjuter värden på spelare upp i höjden, men att du börjar byta akademiprodukter med varandra. säga att ja, Liverpool Arsenal byter Curtis Jones mot Emile Smith-Rowe. Bara straight up. Båda får plus i böckerna. Båda får en varsin ung lovande spelare till mittfältet. Alltså jag vill absolut inte se en sån här mardrömsscenario ske, men man kan ju tänka sig att det finns ändå liksom sånt i åtanke om FFP-reglerna stramar åt och de måste göra massa värvningar och sånt.
Ja. Jag är så himla inställd på att Liverpool inte kommer göra så mycket i det här fönstret, alltså varken köpa eller
inte
sälja.
Inte in heller, tror du?
Nej, jag tror väl inte, det skulle väl vara en mittback då, va? Men jag tror inte att det kommer hända så där värst mycket, och det tror man väl varje år egentligen, men tycker att det mesta indikerar att det kommer vara rätt så lugnt.
Ja, det är väl mittback som sagt, och det är många som frågar just om mittback också här. Mattias Larsson undrar, tror du Liverpool kommer värva något? Läs lite rykten om Gonzalo Inacio, och det har ju funnits rykten om honom ganska länge, Sportings skicklige back. Och sen är det flera som vill veta saker om Ko Itakura, för han har ju också kopplat samman med Liverpool, Gladbachs Japan, som ju är med i Japans trupp till asiatiska mästerskapen som stundar här. Känns väl dock snarare som någonting för ett sommarfönster än ett vinterfönster i det här läget, även om absolut Itakura skulle passa profilen ganska bra för Liverpool, är ju känslan.
En sak dock, det där med Jones rykte till Arsenal, alltså någonting som man ändå kan notera med Artetas värvningar, det är ju att de oftast har erfarenhet av Premier League. Det är ju rätt så slående faktiskt. Det finns inte så många exempel på spelare som har kommit direkt från en annan liga. Det är ju Timber som vi dessutom inte har sett. Och Tomiyasu. Precis. Ja. Men i övrigt så är det ju rätt så många inhemska värvningar.
Ja, Gabriel Jesus och Sinchenko var ju rakt från City. Sen har de ju varit rakt från Chelsea i form av Havertz. Ja.
Trossard.
Declan Rice. Jag vet inte varför jag sitter och namedroppar diverse Arsenal-värvningar från senaste åren nu, men det är ju faktiskt sant. Då kanske vi inte ska ta så seriöst på The Telegraphs uppgifter som kom här idag då, angående Jorel Hato, som ska kopplas samman med Arsenal. Ajax unge försvarare. De har ju gått på unga försvarare från Ajax före Jürgen Timber, som ju dessvärre då är skadad. Jag har inte jättemycket på Jorel Hato, ska jag medge. Jag vet inte om ni sitter på något mer än vad jag gör.
Nej, det kan jag inte påstå. Men det är absolut. Man förstår ju att de vill förstärka den där backlinjen.
Han är bara 17 år gammal också. Jorel Hato är ju väldigt spännande på sikt på så vis också. Och det hade ju varit logisk värvning när han ändå fått spela i Eredivisie den här säsongen, måste vara för ett Ajax som ju varit sensationellt dåliga totalt sett då, om man tittar på hela säsongen. Men det känns ju som också en typ, även om det inte är någon med Premier League-rutin, så känns det ju som en typisk potentiell Arsenal-värvning att bredda försvaret med i alla fall. Vi får väl se om det materialiseras till någonting innan det här transferfönstret stänger. Zigzag undrar, hur seriösa är Potter-ryktena till United?
Ja, jag vet inte riktigt. Alltså, vi pratade väl om det i förra avsnittet också. Det här med att Ratcliffe vill ha någon sorts brittisk profil på sina värvningar då, inklusive tränarsidan. Så att jag är inte förvånad av att Potter står på någon sorts lista. Sen vet jag inte hur nära Ten Hag är att få sparken. Det är mycket möjligt att Ratcliffe känner att nej, men vi ger honom väl våren också, och sen så gör man eventuellt en förändring då om det fortfarande inte ser bättre ut. Men ja, absolut, Potter står säkert på någon sorts bruttolista där över potentiella ersättare.
En Barca-relaterad fråga som dykt upp här på mejlen också. Barca har som vanligt ett trubbigt med ekonomin. Är det nu en stor försäljning behövs eventuellt i sommaren? Frenkie funkar mindre bra som ensam pivot, och med Pedri, Fermin, Gündogan, Gavi som mittfältalternativ kan det kanske vara bra att sälja för att få bort den astronomiska lönen och få in en stor transfersumma för att kunna värva in en världsklass sexa. Vad säger du, Emilio? Frenkie de Jong, är en spelare man borde överväga att casha in på? Det har man ju försökt förut, ska sägas, men
det har man ju försökt förut, men jag ser väl också honom som ändå den mest bärande mittfältaren i det här Barcelona-laget. Det är man har tvingats klara sig utan Gavi väldigt länge, man har tvingats klara sig utan Pedri väldigt, väldigt länge. Han har ju fortfarande sina skadeproblem från den här...
den här monstersäsongen som han tvingade igenom. Och, det var ju helt sanslöst.
Han slutade väl på så här 73-75 matcher som liksom 18-19-åring. Nej, skulle man sälja De Jong så är det ett otroligt tomrum som han lämnar efter sig. Där tror jag snarare att man försöker casha in på sina mittbackar. Man har ju både Koundé och Christensen. Christensen tog man ju in gratis från Chelsea. Där kan man ju göra en ganska god plusaffär. Koundé, han var dyr. Han är också väldigt bra men kan också dra in väldigt mycket pengar. Där är det ju liksom, ja, det är toppskiktet som han kan gå till ute i Europa.
Men vem hade du sålt om vi ska leka med tanken att de är tvungna att sälja någon, för det är ju inte helt bekräftat hur de kommer göra det, och någon som överhuvudtaget går att sälja, vem hade du sålt i det här läget i Barcelona?
Men det kanske är Jules Koundé ändå. Det är den affären jag ser som mest trolig. Han är inte nöjd med att få vikariera på den där högerbacksplatsen ibland, vilket han fortfarande får göra. Det var han väldigt tydlig med förra säsongen, men han har bitit ihop. Och det är den affären jag skulle kunna se hända. Visst, Christensen kan också gå, men skulle ju inte generera lika mycket rent ekonomiskt.
Jag är förvånad att du ryktar så lite om Jules Koundé. Det känns som att det borde finnas väldigt mycket mer rykten kring honom.
Vi har blivit så vana vid att han alltid är inblandad under transferfönsterna, att det alltid är hans namn. Han skulle ju till Chelsea, det var ju...
Han var ju typ klar för Chelsea. Och sen så, det var ju många spelare som var klara för Chelsea den där sommaren som hamnade i Barcelona istället. Koundé, Rafinha.
Ja, där har vi också en spelare som... Ja, det kanske är mer troligare att Rafinha drar än Koundé. Faktiskt.
Men nu har de ju liksom skeppat Ansu Fati på lån. Har de ens täckning? Lamine Yamal finns ju tillgänglig också såklart. Då har ju Joao Felix som på något sätt ska köpa loss om det går.
Ja, man har en Mark Gio som är väl den anfallsprodukten som kommer få chansen härnäst. Även om han ramlat ner i den där trappan nu när Vitor Roque kommer in.
Var det ett litet inlindat hån mot Robert Lewandowski som Pedri drog till med här nyligen också? Han var ju med i, han Twitch-streamen i Bajanos kanal där och pratade om allt möjligt. Och bland annat om hur jobbigt det har varit att liksom vara skadad och få träna själv och hela den där biten. Men sen fick han också frågan vem han vill se som ersättare till Robert Lewandowski på sikt. Och då sa han väl att ja, jag kan inte få en Messi som är 22 år och mer. Men ja, Erling Braut Haaland, det är liksom en cyborg, den maskin som bara gör mål. Det kommer ju inte såklart hända. Barcelona har inte ekonomin för att värva Erling Braut Haaland. Det sa ju Xavi tydligt också efter när han fick ändå få frågan om det, vilket jag tycker är helt otroligt. Men då så nämnde också Pedri att ja, Robert Lewandowski kan ju inte spela tills han är 60.
Nej.
Som att det var nära till hans. Liksom.
Ja, han verkar väl kanske tro det själv i alla fall. Men Barca toppar väl någon form av lista på liksom antal missade liksom stora chanser ute i fotbollseuropa under matcherna. Det har varit mycket kritik mot Lewandowski som har men inte levererat lika mycket. Xavi har väl läckt ut uppgifter på att Xavi ska ha riktat sig mot honom specifikt här under en match de senaste omgångarna i halvtid när det inte alls såg bra ut. Och det är därför man har skyndat på den här värvningen av Vitor Roque som egentligen skulle komma till sommaren. Och det har ju varit så att Lewandowski har ju inte haft någon egentlig konkurrent på den där nummer 9-rollen. Man testade med Mark Gio, stor succé, men också 17 år sedan försvann han på U17-VM. Och då var Lewandowski ensam nummer 9 igen och kunde i princip spela varje match utan att levererade han inte så var han fortfarande självskriven nästa gång också.
Alltså helt orimligt pussel som bara dök upp och den här i huvudet. Lewandowski på lån till United.
Oj, ja.
Alltså det förutsätter ju då att liksom Barcelona verkligen tröttnar på honom och att det inte funkar. Man känner att man kan gå runt, man vill ge Gio chansen, man har fått in Vitor Roque, du har Joao Felix som kan spela centralt, du har ju El Tiburon för han Ferran Torres också.
Men vill de verkligen låna ut spelare? Vill inte de sälja?
Jo, de vill ju sälja primärt, men de blir av med en ganska stor lön.
Men United kan inte köpa.
Nej, det är därav. Men det är väl den klubb jag skulle kunna tänka mig skulle behöva en Robert Lewandowski. Ah, Chelsea då?
Ja. Ja, det är väl om Vitor Roque kommer in nu och gör stormsuccé och liksom spottar in liksom 5 mål i januari. Och ingen kommer sakna Lewandowski längre. Liksom.
Lewandowski passar ju inte riktigt in i Chelseas värningsstrategin, är lite för gammal.
Ja, det är ju det.
När jag zonade ut tidigare under podden, när jag inte hörde vad du sa, så var det för att jag fick en notis som sa att Firmino, som vi ju pratade om rätt mycket i förra avsnittet, att han är på väg till Fulham, eventuellt.
Till Fulham?
Ja. Att de har hört sig för. Och Sheffield United ska också ha hört sig för länge sedan. Alltså innan Paul Heckingbottom fick sparken. Så att det finns intresse från Premier League-klubbar.
Men alltså så här, det, är det inte att slå över sin vikt? Ja, det är väl i och för sig slå över sin vikt som Sheffield United behöver göra i det här läget också. Alltså Fulham ser jag ju mer, men att se Roberto Firmino harva runt på Bramall Lane för att jag vet inte. Alltså, ja.
Kanske lite roligare att komma till Fulham, bo i London. Jag tror att sånt spelar in väldigt mycket.
Det är så mysigt att Craven Cottage spelar igång i utomhus.
Ja, att de måste gå över hela planen.
Nej, jag tycker det har någonting. Där kan man se Firmino i sånt fall.
Den är väldigt härlig att gå på fotboll på, men den är olidlig att jobba på, kan jag säga. Den är fruktansvärd, men väldigt charmig och genuin att gå som åskådare.
Apropå Fulham som du nämnde här nu förut också, de ska ju också varit intresserade lite av Eddie Nketiah väl. Framförallt har det varit Palace det har snackats om där då.
Det har pratats länge faktiskt, den länken däremellan. Men ja. Crystal Palace verkar inte, de vill typ inte spendera några pengar, har man förstått det som. Så att, jag tror inte att det kommer nog inte hända någonting nu i alla fall.
Nej, och då ska Arsenal också hitta en ny forward och värva, och de kommer inte gå för Lewandowski om vi säger så. Vi får väl se vad som händer. Som ni hör, många lösa trådar som måste kopplas ihop hit och dit. Jadon Sancho i alla fall, om vi ska bara återgå till där vi började, är ju i alla fall snart en tråd som verkar ha knutits ihop på ett sätt som vi får hoppas blir bra för Sancho, Dortmund och alla inblandade. Det är väl känslan, det där är en spelare man vill se tillbaka i sitt SC igen, för det är en otroligt sevärd spelare och fascinerande att det gick så snett som det har gått i United ändå. Med det sagt så har det blivit dags att runda av dagens Sillypodden. Vi återkommer ju 2 gånger om nästa vecka igen nu när januarifönstret är öppet. Så blir det lite Premier League-podd på det och annat också. Om ni är intresserade av sydeuropeisk cupfotboll, missa inte Juventus ikväll i Coppa Italia, sista 1/8-finalen som ska spelas där. Och sen har vi ju både Real Madrid och Barcelona som kliver in i Copa del Rey till helgen, som ni också kan se på Sportbladet. Vitor Roques debut kan det ju bli, bland annat, som kan bli väldigt spännande att följa på söndag. Med det sagt så tack Frida, tack Emilio, tack alla lyssnare.
In the supermarket you have eggs class 1, class 2, class 3. And some are more expensive than others and some give you better omelets.
That's the wrong information. Wrong information.
I didn't say that.
That's the wrong information.
Do you think I'm an idiot?
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Sa.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Amazon.